Jag har skrattat väldigt, väldigt gott åt dig nu ett par dagar. Och jag har skrattat åt någonting som jag har fått lära mig att tycka är roligt. Som gäller dig.
Som jag har fått lära mig att tycka är roligt.
Ja,
okay.
Det har tagit lång tid. Och jag har,
what?
Jag har övat och övat och övat. Men nu tycker jag att det är ganska roligt. Till och med lite skärmigt.
Oj då, så pass. Det behöver jag veta. Vad är det, så jag kanske kan göra det ännu mer eller inte?
Ja, men vi hade ju för ett par dagar sedan så hade vi lite snack om företaget och framtid och hur vi ska tänka. Lite utvecklingsfrågor och lite sådär. Och vi hade väl hållit på och pratat kanske en halvtimme ungefär.
Mm.
Och sen helt plötsligt i det resonemanget så säger du bara så här. Ja, och sen har vi ju ladan också som vi måste städa. Jag tänkte, what? Vad fasen kom den ifrån? Helt plötsligt liksom mitt i allting. Liksom, vi var fullt fokuserade. Och så bara kom någonting. Städa i ladan. Jag tänkte,
det var det en tanke som dök upp.
Ja, men man behöver inte säga allting som man får i sin tanke. Man kan vara tyst.
Ibland är det lite svårt. Men det fanns liksom egentligen en gång i det där.
Att, jo, det brukar ju göra det.
Ja, precis. Och ibland kanske den är lite obegriplig när man hör den. Fast den är otroligt begriplig i mig.
Mm.
För vi pratade ju om, precis som du sa, om företaget, produkter och tjänster och liksom så här, hur ska vi göra, rensa liksom och ha fokus. Och då så kom jag osökt när vi
då dyker den här stora ladan upp.
Ja, precis. För att när jag sa rensa liksom, och liksom, vad är det vi ska ha och vad vill vi ha fokus på? Och då helt plötsligt kom jag ju tänka på att den ska också rensas.
Nu var ju det här i ett sammanhang där vi var väldigt positiva och lite samstämmiga. Och det var liksom ingen konflikt, eller vi hade inte olika åsikter om... att det var inget hett område så.
Nej.
Och då blir det ju lite skärmigt.
Och hade det varit en annan diskussion så hade det inte varit lika charmigt.
Nej, precis.
Men vi ska inte prata om ladan.
Nej, det ska vi inte.
Men egentligen, om man skulle tänka så här, att om man skulle dra det till dagens område, så kan jag ju säga så här att ladan kan ju vara en sån sak som jag kan ha dåligt samvete för.
Mm-hmm.
Eller så här, men det är liksom, det nu bara står det där. Eller sån här känsla, du vet, att det ligger över.
Mm, ja, jag fattar inte det, men...
Nej, nej, och det var... alla som förstår vad jag sa, hör av er, som fattar vad jag menar. Men att det liksom, det ligger där och pyr.
Mm.
Precis som dåligt samvete kan göra liksom att det ligger och skaver.
Mm.
Och det påverkar en.
Mm.
Och om man tänker att ha dåligt samvete i en bonusfamilj till exempel. Mm. Så.
Det kan finnas en del.
Det kan finnas en hel del. Mm. Man kan ha till exempel ett dåligt samvete över tankar som man har för. Det kan vara för bonusbarnen eller för sin partners ex att man har liksom negativa tankar. Och så kan man få dåligt samvete för att man tänker och så börjar man värdera sig själv som en inom situationstecken dålig person för att man tänker de tankarna.
Mm. Har du mycket sånt?
Jag har haft en hel del. Nu försöker vi ju vara ärliga. Jag har haft många sådana tankar som jag sen har fått liksom dåligt samvete över att jag har tänkt.
Mm.
Absolut. Mm. Du ler här. Det är liksom ingen som ser det. Men jag ser det, så du har inte haft... Sådana tankar kanske?
Jo. Jag har faktiskt ett dåligt samvete också ibland.
Mm-hmm.
Men kanske inte lika ofta som vad du har.
Mm. Eller, vad har du dåligt samvete för?
Men bra fråga. Jag hade hoppats att inte den skulle komma. För att jag brukar liksom lägga bort det dåliga samvetet. Ja, men för, nej, jag kan inte komma på något direkt så här.
Men hur?
Jo, absolut. Jag kan få lite dåligt samvete över att i stridens hetta så kan jag säga, ja, men jag ska bättra mig, jag ska tänka på det där, jag ska göra annorlunda, och sen så gör jag inte det ändå. Då kan det faktiskt komma ett dåligt samvete. Det,
ha, ja. Tack. Nej, men det är precis som du, liksom, som du säger, att när man säger det där och sen så kanske man säger det för att få tyst på en diskussion eller på en konflikt. Att nej, men okej, om jag lovar det här så kanske... Och det är ju också så, det kan ju vara sant i stunden. Men sen kanske det inte är tillräckligt viktigt efteråt. Eller att man,
nej, men jag tror det handlar om det. Jag tror det handlar om lite lathet och att inte riktigt ta det på allvar egentligen. Ibland så dödar man dödar diskussionen och så säger man en massa saker som... bara för att det ska ta slut. Och sen så gör man inte allvar av det. Man tar inte tag i det på det sättet. Som man, och det är ju inte schysst.
Nej, faktiskt inte.
Det kan jag få dåligt samvete för. Mm. Ja, absolut.
Mm. Men jag tänker också på det här med att ha ett dåligt samvete över att man har separerat. Och framförallt att barnen helt plötsligt inte har tillgång till sina föräldrar lika mycket, eller att man har sårat personen som man separerar ifrån. Där kan det också komma in ett...
Ja, och jag tänker just det här med, du kanske har ledsna barn som påverkar dig så att du själv blir ledsen, eller du tycker det är jobbigt helt enkelt. Du vill ju att dina barn ska vara glada. Och så kan det i sin tur, tror jag, generera ett dåligt samvete, men som kanske, jag kanske inte har ett dåligt samvete för övrigt, men jag blir påverkad av min omgivning, och sen att man kan få ett dåligt samvete då.
Och det som kan få en konsekvens av det dåliga samvetet, om vi tar det här som ett exempel, det är ju att jag börjar agera på ett sätt som jag kanske egentligen inte vill. Att jag kanske inte sätter gränser som jag skulle vilja, eller jag kanske inte sätter gränser gentemot min ex-partner eller mot mina barn, för att det dåliga samvetet finns. Och det kan ju få konsekvenser i sig, i dels i föräldraskapet, men framförallt i den nya relationen.
Mm.
Om jag inte liksom, om jag säger vi är överens om någonting, och sen så kommer liksom det dåliga samvetet när man har kontakt med sin ex-partner, och så triggar det igång den där känslan, och så kanske helt plötsligt så säger jag ja där, när jag egentligen skulle säga nej. Så det kan ju vara en sån sak.
Har du några speciella strategier för att hantera det dåliga samvetet?
Men att först bli uppmärksam på att det handlar om ett dåligt samvete, och sen också börja fundera, vad är det jag egentligen har dåligt samvete för? Och vad får det mig att göra? Så att man någonstans blir medveten om hur agerar jag utifrån den känslan.
Mm.
För att kunna bryta den och göra ett val utifrån så som jag vill vara och det jag står för. För att någonstans att när vi går efter det dåliga samvetet, så som sagt, då tar man beslut som kanske inte man skulle ta om man inte hade haft samvetet.
Mm. Jag brukar tänka så, eller för mig, för att kunna ta hand om det dåliga samvetet är ju egentligen att alltså gå tillbaka och säga att ja, jag har faktiskt inte gjort det här. Jag ber så mycket om ursäkt. Och att man sätter ord på det, och man pratar om det, och man säger faktiskt att nej, det är dåligt gjort.
Mm, man tar ansvar för det.
Exakt. Men då gäller det ju verkligen sen efteråt att man tar sitt ansvar och gör det man har sagt att man ska göra. Så att det inte blir för då brakar ju tilliten ner till kanske minus.
Ja. Och det som vi har pratat om tidigare, just att tillit tar ju tid att bygga, men det tar ju liksom inte många sekunder att rasera egentligen. Och framförallt inte om man då gång på gång gör de här sakerna och inte gör det man säger. Det är ju liksom också där konflikten blir.
Mm.
att om jag gör det jag säger att jag ska göra.
Sen tycker jag att du har ju sagt vid ett flertal tillfällen så här, hur länge ska man betala av sitt dåliga samvete? Den tycker jag är bra. För det gör också att jag behöver fundera på, ska jag ha ett dåligt samvete längre?
Mm. Och ska jag ha det överhuvudtaget?
Exakt.
Och det är också det där att jag kan ju vara ledsen för att jag har om det är jag som separerar, så kan jag ju vara ledsen för att jag har sårat en annan person. Jag kan vara ledsen över att mina barn inte träffar sin förälder, eller träffar båda sina föräldrar liksom varje dag. Men just det här att också man tänker så här, ja men jag ska inte det här dåliga samvetet för att jag har slutat älska. För det är ju inte ett val.
Nej.
Jag väljer ju inte att älska eller att inte älska. Nej. Så att man får någonstans separera vad är vad. Jag kan vara ledsen för att jag har gjort någon annan människa ledsen. Mm. Men att liksom just det här att ha en skuldkänsla eller ett dåligt samvete för att jag har slutat älska.
Men det, någonstans ibland så hör det där ihop. Och det är det som gör det så komplicerat. För vi vill ju inte skada någon annan person. Det är klart att vi kan få ett dåligt samvete för det. Och då tycker jag att det är bra att göra så som du brukar säga. Att, ja, men hur länge ska jag ha det? Hur länge ska jag betala av det dåliga samvetet?
Mm.
Och någonstans så finns det ju en gräns, tänker jag. Över hur länge man ska gå med ett dåligt samvete. Sen finns det väl något gott med dåligt samvete också. Att man faktiskt rannsakar sig själv. Och man kanske har gjort någonting som man... Uff, det där är ju inte jag egentligen. Mm. Var kom det därifrån? Och att man också börjar reflektera lite grann över sitt beteende och vad jag säger och vad jag gör emot dig i det här fallet. Då.
Ja, men exakt. För att om vi inte hade haft den känslan, då hade man ju kunnat göra vad som helst. Så att det här är ju också någonting som vi behöver ha. Om man tänker att om jag inte hade haft tillgång till de känslorna, ja, men då hade jag inte brytt mig överhuvudtaget. Mm. Då hade man ju, det är klart att vi ska också, men vi behöver ha lite koll på, precis som du säger, att okej, om jag har det, har jag det av rätt anledning? Och att hur länge ska jag bära på det här? Och rätt anledning, men du förstår vad jag menar, att någonstans här, jag har sårat någon och det kan jag bära och ta hand om och vara ledsen över. Men just det här, om jag har ett dåligt samvete över att jag inte älskar, eller om jag har ett dåligt samvete över att jag vill ha egen tid till exempel, eller om jag har ett dåligt samvete över att jag inte vill vara med mina bonusbarn, då är det ju ett annat samvete.
Mm.
Men att fortfarande liksom ta hand om det och så vänta, ska jag ha det här? Ska jag att ha ett dåligt samvete över att jag vill ta egen tid? Nej. Utan den har vi ju rätt i att ta.
Nej, jag tänker också att det är ju ingen självklarhet att man ska tycka om alla människor runt omkring oss i en bonusfamilj. Och det har ju också med ibland att man får dåligt samvete över det. Och ska jag behöva ha dåligt samvete? Egentligen inte.
Nej, men det som händer, som vi hör många gånger, det är just det här när man har de här tankarna och så får man skuldkänslor och liksom så här för att jag tänker de tankarna. Och helt plötsligt så börjar man också värdera sig själv utifrån tankarna man har. Och så blir det en ond cirkel av det. Så att det är ju någonstans att återigen att titta, vad har jag dåligt samvete eller skuldkänslor för? Och att ha en tanke kring till exempel att jag inte tycker om mina bonusbarn. Det är ju en tanke och vi har rätt till våra tankar. Sen vad jag gör av tanken, hur jag beter mig, det är en annan sak.
Mm.
Men vi har ju alla rätt till att ha våra tankar.
Mm.
Det är ju ingen som kan säga att så får du inte tänka.
Nej. Jag instämmer helt.
Mm.
Du, vi ska faktiskt, vi skulle kunna prata mer om det här, men vi ska hinna med en lyssnarfråga också.
Yes.
Är du med på den?
Jag är med på den.
Mm. Det är en person som skriver så här: vi har en utmaning. En av oss har två barn, en av oss har ett barn. Vi bor i olika kommuner men ses varannan vecka då en kan jobba mycket hemifrån och pendla någon dag. Detta gör att vi saknar varandra otroligt den andra veckan. Ledsna över att vi träffades så sent i livet. Ledsna över att vårt liv måste vara så här nu ett x antal år framåt. så länge våra barn är barn. Det gör också att vi har svårt att få till en bonusfamilj då vi nästan aldrig ses alla på grund av olika aktiviteter på helgerna, att det är stor åldersskillnad mellan våra barn och över 10 mils avstånd.
Mm.
Denna jäkla kärlek.
Mm. Det kan man förstå att det är svårt att få ihop det.
Mm.
Både kärleksrelationen i sig och hela bonusfamiljen.
Mm.
Vad tänker du kring det?
Jag tänker så här att det är svårt att få till en bonusfamilj, skriver den här lyssnaren.
Mm.
Och att få till en bonusfamilj kan vi ju göra på väldigt många olika sätt. Och att det oftast handlar också om vilken bild vi har av familjen. Och i det här fallet bonusfamiljen. Och vad vi har med oss kanske i bagaget när vi tänker på familj. Och det är väl klart, jag förstår ju när lyssnaren skriver att vi nästan aldrig ses alla på grund av olika aktiviteter på helgerna. Att det finns liksom en saknad över att få lära känna varandra. Att få den här tiden att kanske sitta och äta tillsammans, göra resor tillsammans. Alltså någonstans. Jag tror att det handlar mycket om att få lära känna varandra och känna liksom att vi någonstans är en enhet så.
Mm.
Och det är ju, jag utläser nästan att det kan vara så här. Och att det är olika åldrar och det är ett stort avstånd emellan dem och stor åldersskillnad också och sådär. Och jag tänker så här då att vilka förväntningar har jag på hur bonusfamiljen ska bli? Och vi pratar om realistiska förväntningar och orealistiska förväntningar. Och att man tittar på ens förväntningar över hur jag vill att det ska bli. Och är det möjligt att få till den bonusfamiljen som jag har en bild av hur jag ser på hur jag skulle vilja att det skulle bli?
Mm.
Det är väl det första jag tänker på här.
Mm.
För det låter ju som att här finns det ganska många hinder. Och ibland så kanske man behöver titta över sin bild över de förväntningarna man har. Så att man inte hela tiden blir besviken för att det aldrig blir så som jag skulle vilja att det blev.
Ja, för det blir ju också någonstans svårt överhuvudtaget. Så, ja, man kan ju absolut liksom åka på semestrar tillsammans, men om inte barnen har någon relation så är det ju också där, om man ska göra det så handlar det ju också om att se över förväntningarna. Men i det här fallet så handlar det ju också om hur tar vi hand om vår kärleksrelation, att fokus behöver ju ligga där. Utifrån att om vi inte tar hand om den så spelar ju inte resten någon roll. För att då behöver man inte, då, här ska vi bygga bonusfamiljen, men om vi inte tar hand om kärleksrelationen. Alltså, så att det är ju egentligen, eftersom utmaningen är att bo liksom över 10 mil ifrån varandra, så är det ju där man får lägga, liksom, så här, vi behöver få ihop vår relation.
Och så hamnar man i det här läget då, mina barn eller mitt barn, och så är jag förälskad i en person och jag bara vill att mina barn ska få uppleva den här fantastiska personen som jag har blivit förälskad i. Och den fantastiska personen har också barn och man vill liksom få ihop det här.
Och det är klart, alltså det vill man ju. Men det är precis som du säger, att vilka förutsättningar finns och vilka förväntningar har vi? Finns förutsättningarna inte att få ihop liksom barnen och en vardag? Nej, utifrån hur läget ser ut så gör det ju inte det. För att då är det ju någon som behöver flytta över liksom 10 mil om man ska få en vardag tillsammans i. Och sen vet vi också, eller det vet vi ju inte i det här fallet, men vi vet att många gånger finns det en förälder till som inte tycker att man ska flytta över 10 mil.
Mm.
Så att, och då är det, okej, vad har vi då att spela med? Mm. Jo, då har vi vår relation. Och sen så får man hitta när, och verkligen vårda den Även om det finns en sorg, även om det finns tankar utifrån att ja, men varför träffades vi så här sent i livet? Och någonstans ta hand om den, för vad gör den tanken och känslan med oss? För vi kan inte förändra vår historia. Utan hur tar vi hand om det som är viktigt nu? Jo, i vårt föräldraskap, vår kärleksrelation.
Och jag tänker säga någonting som nog kan upplevas lite provocerande också, att ibland så kanske man behöver våga tänka tanken om att ska jag flytta? Ska jag flytta de här 10 milen? Och jag kan förstå att det finns många hinder i att det kan finnas det till att göra de här radikala sakerna då, som att till exempel flytta. Men jag tror att man ibland behöver, man behöver tänka utanför boxen så att säga. Och titta på andra lösningar, ja, som kan vara ganska skrämmande eller till och med att ja, men det är omöjligt, det går inte.
Och det är ju det som blir, den känslan är ju också det som blir det svåra, att det här känns omöjligt. Varannan vecka, ja, men då kan en pendla, och den andra veckan när man blir uppslukad av sitt föräldraskap och inte har kanske lika mycket kontakt och det är aktiviteter och läxor och allting. Det är ju där det gäller också, att hur tar vi hand om den veckan? Mm. Hur gör vi liksom med kontakten, ringa varandra, facetimea, skicka sms. Alltså att man någonstans liksom tar hand om den veckan. Mm. För att ofta är det ju där som det ställer till det för en. För att när man är tillsammans så då är man ju på samma plats, och då blir det ju på ett sätt, men det är ju just det här när man inte har kontakten när man går upp i sitt föräldraskap, det är då som det många gånger också blir utmanande.
Och så bara längtar man efter att få krypa in i famnen på sin, precis, älskling.
Och det går inte bara att dra iväg och dricka en kopp kaffe och ha lite mys, för att det är, liksom, det är lite långt avstånd. Så att det är klart att man kan fatta att det här är utmanande och tärande på många olika sätt, för att det finns en längtan att få ihop bonusfamiljen.
Sen så tänker jag så här utifrån texten här, att vad härligt att de har hittat varandra. Mm. Så här. Och, alltså det finns ju verkligen en kärlek. Och ja. Mm.
Och det är ju också, även om det är svårt, liksom, men att faktiskt också att försöka, och det här är inte enkelt, men att ändå försöka att välja vad vi lägger fokus på. Lägger vi fokus på det vi inte har, eller kan vi lägga fokus på det vi faktiskt har? Mm. Att välja tanken att fokusera på kärleken, när vi träffas. För att det är så lätt att hamna i det vi inte har. Mm. Eller i problemområdena. Och att faktiskt försöka, som sagt, det är ju inte enkelt, men att ändå försöka. Mm. Det är ju det bästa vi kan, liksom så här, okej, jag fokuserar på att visa kärlek, ta hand om den kärleken som finns.
Mm. Ja, vi hoppas ju verkligen att de hittar ett förhållningssätt till det här, så att de kan ta hand om varandra och låta kärleken vara.
Ja, för att det är ju där som det är ju den som ska liksom någonstans vara. Alltså föräldraskapet har man ju, men om man tänker att även om inte bonusbarnen liksom har en supernära relation, sen så när man blir lite äldre, ja, då kan det ju se ut på ett sätt. Mm. För då finns det också andra förutsättningar. Men här är det ju den enda anledningen till att vi är i bonusfamiljen är för att vi har en vuxenrelation. Mm. Och då är det den vi behöver vårda, och sen vårt föräldraskap såklart. Men. Mm.
Bra där. Hörru du, jag måste faktiskt iväg. Jag ska städa ladan.
Jag gör du det. Ser fram emot att se den städad.
Så du kan väl ropa när maten är klar.
Ja, eller hur? I promise.
Ja, det är bra.
Ja.
Du, ha en fortsatt fin dag.
Detsamma.
Ja, vi hörs.
Hej då.